Nu följer en predikan av Johan Majori. Jag som tolkar till svenska heter Sakari Löpönen. I den treenige hennes Gud, Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Vi fortsätter mötet. Och jag läser Davids psalm 25. Från vers 8 till vers 8. Nej, från vers 1 till vers 8. Ordet lyder i Jesu namn lästa. Herre, jag sätter mitt hopp till dig. Du min Gud, jag förtröstar på dig. Svik mig inte. Låt inte mina fiender triumfera. Den som hoppas på dig blir aldrig sviken. Men det trolösa ska stå där tomhänt. Herre, lär mig dina vägar. Visa mig dina stigar. Led mig i din sanning. Lär mig du som är min Gud, min räddare. Ständigt hoppas jag på dig. Herre, kom ihåg din barmhärtighet. Den godhet du alltid har visat. Glöm min ungdomssynder, allt jag brutit. Tänk på mig i din trofasthet, Herre, du som är god. Herren är pålitlig och god. Därför visar han syndarna vägen. Amen. Denna psalm skriven av David. Valde jag till inledningen för mitt möte av flera olika skäl. Främst för att den här känns så trygg varje gång man läser salmen. Det vägleder att granska Guds ord så som bröderna som har skrivit tidigare har berättat om. David var kung och troende under Gamla testamentets tid, precis som vi väl vet. Här finns det barn. Och det är härligt att se barnen. Och jag vet att i tälten och i husvagnar hemma så är det många som har lyssnat på predikan. Det var igår kväll så var det en broder som talade om David. Och som tog upp det på ett uttömmande sätt. Men ofta när vi inleder advent så sjunger vi Hosianna, Davids son, välsignad var han som kommer i Herrens namn. Och det här är någon repetition som upprepas flera gånger. Och barnen undrar att varför det är så att man alltid sjunger Hosianna, Davids son. Det är inte frågan om samma David. Men det är frågan om sonen, Herren Jesus som föddes hit till världen. Och till födelsen hör också Davids namn ihop med det. För när Maria Josef begav sig iväg för att skattskriva sig. Då fick det ett val att Josef hörde till Davids rum. Nu när ni tar fram er en bibel så kan ni se att det finns en släkttavla där. Herre Kristus släktträd. Man säger att han var Davids son. Han var Abrahams son. Och vi vet att och att så började Guds löften att uppfyllas. Psalmdiktaren skrev om det här, precis som vi läste nyss, att Herre, jag sätter mitt hopp till dig. Med trosbekännelsen början han här en bekännelse att när jag har tvivel och känner mig trängd och ångest, då har jag någon som jag kan vända mig mot. Jag har honom som jag kan vända mig mot. Han är Herren. Davids sätt att tala visar oss att han respekterar Gud. Att Herre, mot dig vänder jag mig till. Det sättet att tala gör att han visar att han känner Gud som sin egen Gud. Han säger att det är min Gud. Herre, jag sätter mitt hopp till dig. Att du sviker mig inte. Det är frågan om min Gud. Det är frågan om den egna personliga tron. Min Gud. Nu när vi är många här, så som det är många här i tältet, det alla har samma min Gud. Vi kan, så kan vi omformulera det här och säga att det här är frågan om vår Gud, och då är det frågan om Guds församling, om Guds rike. Och där har vi en gemensam tro, och vi kan säga att det är våran Gud. Texten fortsätter. Där framkommer och om det här med att be. Det här är en psalm som handlar om att be. Och hela psalmen är ju en slags bedjan. Och granskar vi det lite mer noggrant kan vi märka att det finns jättemycket ämne för bön i den här psalmen. Bönen är bekant för alla. Barnen har hört kvällsbön. Det är någonting tryggt och bra att man läser tillsammans. Det var på en läger var det en flicka en gång som kände längtan hem, som ville hem från lägret, för kände som saknade var kväll. Och det började bli sent. Då bestämde vi att vi läste tillsammans din egen kvällsbön. Att det kom Jesus till ditt barn. Att det visar din egen nåd, stöd den svaga som vacklar, led vägen rätt. Och flickan somnade redan innan vi hann läsa färdigt den bönen. Det var så, det kändes så bra att få höra din egna kvällsbönen. Det kändes så tryggt. Barnen har också andra kvällsböner. Barnen har ju andra kvällsböner, men tiden som är reserverad för mig för den här predikan räcker inte om jag ska ta upp allt. Det är bra att vi ber. Då får man ta, man kan ha olika bedjan till det himmelska fader och andra att man vill be om. Och Gud har lovat att lyssna till dem. Han vet vad vi behöver. Han vet också vad vi inte behöver. Vi får alltså lita oss att Gud vet och Gud ger det som vi behöver få. Vår frälsare uppmanar oss och lärjungarna att be. Att det är bra att den bästa bönen är Fader vår bön. Att det finns inget bättre. Att Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn och så vidare. Det var frälsarens bön som frälsaren lärde ut. Men Davids bön är annorlunda här. Nu för tiden är det så, det är ingenting som hör till vår text. så berättar han här att Gud uppmanar att be genom att säga att i din nöd ska du kalla på mig, att ropa till mig i din nöd, så vill jag hjälpa dig. Du ska respektera, hedra mig. Det här bönelivet, det handlar om tillit. Och texten fortsätter här, att Gud, jag förtröstar på dig. Svik mig inte. Låt inte mina fiender triumfera så att de får vinna över mig. David hade som fåraherde fått kämpa mot vilddjur, och när han hade vallat fåren, han hade mött en enorma Goliat. Det är nog den som är mest känd av alla enskilda kamper, och han vann den kampen. Från den kampen fick vi en förtröstansbild, för David konstaterar att idag ska den här folket ska säga att det här kampen är Herrens. Herren strider med oss. Han tar hand om de här striderna också. Så vi har alla våra saker med den himmelska fadern. Himmelska fadern vet allt och ser allt. Här finns det små flickor och pojkar här framme. Det var en liten pojke, eller om det var en flicka, som sa att det är orättvist att det är orättvist att gömma sig med himmelska fadern, eftersom himmelska fadern ser allt. Och så är det ju. För himmelska fadern ser i alla gömställen också. Vår text fortsätter. Att de små skulle få uppmuntra så mycket. Ber David så att han inte blir glömd. De små flickorna, pojkarna kanske kan tänka att Gud kanske har glömt mig. Och kanske inte kommer ge mig allt det som jag har bett om. Att Gud har inte, det himmelska fadern har inte glömt det. Det säger psalm författaren också. Att det inte är det minsta kom. I psalmen berättas att det är ingenting kommer att glömmas, utan allt kommer man komma ihåg. Ni får förtröstansfullt lita mot Gud och be till Gud om sånt som ni behöver. Och tro och bön hör ju ihop, så att det är viktigt att tro. De unga sa en gång att de ber redan när de... Unga sa tidigare att när de ber så kan de tvivla. Tvivlet är någonting som är nära vår tro. Det finns många bröder och systrar i Guds rike som har kommit dit som en följd av bönen. Inte så att de fått syndernas förlåtelse i bönen, men de har kommit till det. Men Gud har lett dem till den platsen där, så att de har fått höra, fått komma till evangeliets välsignelse. Så därför, kära barn, och även större, och framförallt ni unga kära, det här är den enda texten. Jag har inte läst den här. Jag har inte läst många bibelställen där det talas om ungdomssynder. Det är inte så att de unga är mer syndiga än de andra. Det var så att en gång frågade mig pojke hur gammal pappa är. Pappa, så att pappa är nästan 100 år, och det var ju lite tillägg på det. Men det gör inte så mycket. Men jag har sett att Gud, själafienden har inte låtit de äldre vara i fred. Och de äldre kan ha lite, vara lite mer otåliga. För de yngre går det lite snabbare. De unga ger förlåtet snabbare. De strävar inte emot, utan när man går dit framför att fråga om man får det förlåtet, så vill de unga förlåta direkt. Den äldre kanske tänker att vi ska fundera lite, att det är allt som det ska vara. Det är roligt att ni kom till möten nu med så stor skara hit fram. Det är många som åhörar och som lyssnar vid hemmen och i husvagnarna. Och det är med olika som lyssnar genom olika medier. Och den himmelska fadern har hälsningar till alla er. Öppningsanförerna har redan varit. Och bröderna berättar kommer hälsningar i varsin tur från olika länder. Och jag kom att tänka på att jag kan också komma med hälsningar. Och mina hälsningar kommer från den himmelska faders hjärta. Alla synder och frestelser. Har ni lovat, har ni rätt att tro förlåtna i Herren Jesu namn och blod. Det är småbarnens tjurighet och även när pojkarna kanske viftar med nävarna, det kan leda till att man känner fördärvelse. Man får tro alla de tvivel och synder förlåtna i Jesu namn och blod. Och texten fortsätter. Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Om vi tänker den här vägen, vi tar den här vägen först, för den är så viktig. Det är det som är den röda tråden, om vi skulle använda det uttrycket. Ni pojkar och flickor, små, vad betyder den här röda tråden för någonting? Det är så att förut i segelbåten fanns det bra rep. Så var det många som ville stjäla de här repen. Och de försvann alltid från rederierna. Så kom det en order uppifrån. Så var det så att i repet så band man en röd tråd. Så var det alltid så att ifall man skar av repet så fick den alltid tillbaka dit, eftersom den röda tråden var då synlig. Och det här är röda tråden som visar vägen. Den vägen som är Guds rike. Som är på väg. För några år sedan fanns det på ett läger temat att Guds folk vandrar och Gud talar. Det här är någonting som David ber Gud att visa. Att Herre, visa mig din väg. Och det finns ett tillägg. Och de som har läst vidare i språket och grammatik vet att det är fråga, när det slutar med att det är specifikt med vägen, så är det frågan om Guds väg, inte en annan väg. David hade ju gått vilse från Guds väg. Nu för tiden vill ju människorna bygga sin egen väg och gå sin egen väg. Men Davids bön är annorlunda. Utan David ber att Herren visa mig din väg. Lär mig att visa dina stigar, eller gå på dina stigar. Och säger vidare. Den som hoppas på det blir aldrig sviken, men det trolösa ska stå där tomhänt. Vi vet ju alla vad det betyder att smärda. Vad betyder det? Någon som smärdar en beskrivning om en person som har varit troende, som har varit som en lem av Kristi kropp, eller som en gren i ett fikonträd. Om man då lossar en gren från trädet eller lossar på en lem från kroppen, då vet vi att dess liv kan inte fortsätta utan den dör. Det har salmen skriver också att grenen kan inte bära frukt då för sig själv om den har lossnat, utan den bär ingen frukt och den bär inget liv då. Det är en bra beskrivning det här med vägen, om jag bara kunde beskriva det på ett enkelt sätt. Den talande vägen. Gud talar genom sin församling som är på väg, det är levande församling. Och Gud talar också genom sitt rike, genom sitt ord. Guds heliga ord, heliga Bibeln, den är tydligt visad och skriven. De heliga personerna har skrivit det och varit verkade av Guds ande. Den visar oss och det påpekar via Luther att det är den högsta auktoriteten och läran som alla andra, som man ska studera alla andra läror med utgångspunkt i. Guds ord finns här i riket. På dessa möten idag har vi redan fått höra flera gånger att var vägen är som leder till himmelsk härlighet, den går från nåderiket. Det är en trygg väg. Psalmförfattaren berättar också att det är en väg som är trygg i en värld av plågor, men det är en väg som tar till himmelska härligheten i himmelen. På den här vägen är vi vandrar. Den kallas för den heliga vägen, som Jesaja kallar det. Och endast de som har trott på egen del, som har fått förlösning, som har fått Guds nåd och också vandrar som troende, så som vi tidigare talade om. Det finns en personlig tro och en gemensam tro för de som vandrar på den här vägen. De fortsätter här. Att leda mig i sanning, lära mig. Du som är min Gud, min räddare. Ständigt hoppas jag på dig. Jag fick själv trygga mig bokstavligt till den här psalmtexten som jag valde. Eftersom det i varje vers när man läste det fick man luta sig mot det här ordet. Att dig litar jag på. Att alla som litar på dig blir inte utan hjälp. Ni är barn också. Ni behöver inte vara rädda för någonting. Så som man sa i föregående psalm. Att jag skulle inte vara rädd för någon ondska, även om jag skulle vandra i en mörk dal. Jag var en liten gosse. Och då när jag var en liten gosse, då var de äldre skrämde mig ofta när jag gick ut när det var mörkt. Att det är ingenting som skulle kunna hända. Det var en predikantbroder som sa på ett möte att ni behöver inte vara rädda för någonting alls. Ni kan säga så som David sa i sin tid. Att även om jag skulle vandra i en mörk dal, så behöver jag inte vara rädd för någon ondska, så som David sa en gång tid. Eftersom du är med mig. Led mig din sanning. Lär mig, du som är min Gud, min räddare. Ständigt hoppas jag på dig. Nu för tiden erbjuds många olika slags sanningar. Det är lite frågan om vem sanning det är frågan om. Det handlar lite grann om vad är frågan om i det specifika fallet. Det handlar om åsikter och det handlar om en konsekvens av eget tänkande. Jag tycker att man säger så här, att jag tycker att det är så här, vad är din åsikt i det hela? Vi är av olika åsikter. Ja, det var en lärare som ringde en gång att vi, att vad anser du om den andliga musiken? Och om man inte vet riktigt, och man fick ju lov att ha egna åsikter, så kan man säga att det handlar inte så mycket om vad det är min åsikt är. Att det handlar mer om att vad är Guds ords sanning, och det är det som är det viktigare än vad den egna åsikten är. Jag läser det stycket igen. Led mig i din sanning. Guds ords sanning finns endast i den heliga Bibeln, men också i den predika som är predikad genom heliga ande, som hörs i församlingen. Så att när man tar sig till möten för att lyssna, så får man höra Guds ords sanning, och med det här skrivna Guds ordet och det talade Guds ordet. Och det finns ingen konflikt mellan det skrivna och talade Guds ordet, eftersom det talade ordet kommer från Guds rike, som tar sin stöd av den heliga anden. Så får vi leta idag att allt som den himmelska handen ger, det kommer den himmelska fadern också att ge, det som har blivit lovat. När den himmelska fadern har lovat någonting, så är det precis så som det redan vore uppfyllt. Och vi har sådana löften framför oss. I Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. De här små gossarna är det himmelska faderns ögonstenar, som tar specifikt hand om. Så får ni också tro alla synder förlåtna. Får vara välsignade och känna er trygga. Guds rikets sanning är i det avseendet också bra för oss att lyssna till och lära oss. Det är en sådan sanning och vägledare, att vi håller oss på den himla vägen då. När ni som pojkar och flickor och vuxna, och som uppfostrare och ni som omvårdnare i familjen, när ni lever självständigt och i barn och tar hand om vardagen i barnfamiljer, ibland också mycket tuffa situationer, så är ni lite andra situationer än en som inte har familj. Men oavsett det, så är det Guds himmelska fadern har skräddarsytt ett eget liv till var och en. Det är han som har lett vår vandring här i tiden. Så vi får tro att när Herren säger att du är salig, kom ihåg mig. Eller Herren, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat. Den andra översättningen säger att så som det alltid har varit från tidernas begynnelse. Det är Guds godhet. Den har funnits redan från jordens begynnelse, när ingenting fanns. Och när syndafallet skedde, så visste Gud om det. Men frälsaren hade redan då vetat om försoningsverket och skapelseverket. Då hände den största mänskliga katastrofen. Människan hamnade bort från Gud. När då under kvällen då syndafallet när människorna föll i synd, så kallade Gud människorna till sig och gav löftes ord. Och det här löftet har blivit uppfyllt. Det finns en sak som har blivit uppfylld. Vi var och vi är delaktiga av syndafallet, men vi har fått födas till den mänskligheten och gemenskapen som Kristi har försonat för. Det är en stor sak att konstatera att ormen vägledde eller lockade till sig människan att göra synd. Jag kommer ihåg en gång när jag talade om det här på ett möte. Vi var på väg med barnen hem sent på kvällen från mötet. Barnen sov redan i bilen. Och ungefär halvvägs hörs det en skarp gosses prat. Att pappa berättade igen om det här, om grejen med ormen. Det var en så stor sak det här med ormen. Eftersom den lockade till sig första människoparet. Men i löftes ord så lovar Gud att det kommer att födas den som kommer att trampa sönder ormens huvud. Den har redan fötts. Så därför är den sista versen här som säger här att i sista versen att glöm nu min ungdomssynder alltid har brutit. Tänk på din trofete. Den här i evangeliets predikan finns det här nära oss. Så som Paulus säger i sitt brev att ordet är dig nära. Den är i din mun och i ditt hjärta. Det är ett ord om tron som vi predikar om. Vi får för vår egen del tro för varje stund och för varje dag. Alla syndernas förlåtelse och lita på att Gud kommer inte ihåg de synder som han har förlåtit. Det är den stunden när de har blivit förlåtna i Jesu Kristi blod. Då är de nedsjunkna i nådens bottenlösa hav. Och Gud minns inte dem och de finns inte längre. Men ibland känns det så när man har fallit i synd. Och vandringen har blivit trög. Och man staplar sig fram på vägen. Att då tänker man att kommer Gud ihåg min synd? Att nej, Gud kommer inte ihåg de synder som är förlåtna. Här i slutet står det att Herren är pålitlig och god. Därför visar han syndarna vägen. Om Guds godhet tänker man i den här tiden på ett sådant sätt. Och det är någonting som också har sagt till mig. Att Gud är så god. Att han tittar genom fingrarna på våra synder. Att när du har försökt så mycket. Så som Hiskia sa på sin tid. Att jag har försökt vandra med ett rent hjärta. Men den enda saken som vi kan tryggas mot är Guds godhet och barmhärtighet. Herren, du är barmhärtig och god. Där är vår trygghet. Som varje dag och stund. Att dig litar på alltid och ständigt. Det är en ständig kamp i Guds rike. Sådana äldre predikanter, sådana som mig och även lite yngre. Att man får som lägga bort synden när man vandrar på hindra vägen. Det är det allting handlar om. Och så är det ju. Så idag får vi tryggt förbli stödjandes mot evangeliets stav och fortsätta vandringen och tro alla synderna förlåtna. För min egen del vill jag också fråga, som en svag och staplande person vill jag fråga om jag får tro mina synder förlåtna. Jag vill tro tillsammans med er, kära. Det är en stor sak att vi får vara i Guds rike. Att i hans nåde omsorg som inte världen vet någonting om. För många är inte Guds rike välbekant där. Det är så att de förlösta här, de vandrar. Det är något som Jesaja tar upp i sitt brev. Att här ska vägen och vandringen vara. Här ska vägen gå så att ingen ska behöva, inte ens den dömma ska behöva avvika av vägen. Och även jag kan fortsätta den vägen. Och han fortsätter då Jesaja att de som är förlösta och sådana som för egen del har tagit en del av Jesu försoningsverken, de vandrar i Jesu namn och blod, alla synder förlåtna. Får jag också höra det som att det var svag vandrare men genom att trygga av fader vill jag fråga om jag får tro mina synder förlåtna. Och så här vill jag förbli i tro i Jesu namn. Amen.